var så, ja, va?
Han erkände ju det i en intervju.
Ja, för att han ser så otroligt kall ut.
Ja, men nu har vi gett oss en chans till, tänkte han. Så gick han bara och väntade ut nästa svar. Så kommer de springande och ropar, vi har vunnit. Han är ju inte den vassaste kniven, den gubben. Men han räddar ju straffar.
Ja.
Nu rullar du kan nästan få micken ännu närmare om du vill dra den. Sådär, ja.
Choke.
Rullar det, eller?
Det rullar.
25 sekunder in, bra. Ni lyssnar på Studio Allsvenska, jag heter Marcus Byrå och sitter med Henke som har spillt kaffe på sin tröja. Har vilken tröja på sig, sen?
Ja, men du tog ju Kastegren, en annan Henrik. På väg till Austria Wien.
Ja.
Fick också höra igår från David Ivung på Norrköpings Tidningar att han för första gången hade nobbat en intervju.
Just det.
Någonsin till Norrköpings Tidningar. Det säger en hel del om att man är på väg någonstans.
Han kanske var på väg.
Även fast inte officiellt.
Ja. Vi sitter ju också med Isak Dahlin som är välkommen.
Tack, tack.
Hur är läget?
Det är bara bra.
Ja.
Ni har varit kollegor i en månad.
Ja.
Och lite då och då innan också, va?
Ja, ja.
Ja.
Otroligt trevligt.
Exakt.
Vi kommer in på, vi börjar med fakta utan direkt när vi ändå är inne på det. Hur är det att arbeta med Marcus Byrå?
Kul är det.
Ja, ja.
Annorlunda.
Ja, okej. Okay. Mm. På vilket sätt är det annorlunda mot?
Men det känns ju som att du har hittat en frispråkighet som är ovanlig.
Ja.
Som är väldigt bra.
Ja, ändå är den ju inte som den har varit.
Nej, exakt. Du har du har hittat en frispråkighet.
Ja, exakt. Ja, ja,
hur många år tog det?
Ja, det var ni som sa till. Vi började gå in på, för det ska inte handla om mig i det här programmet. Men det var, ni har ju varit med och hjälpt till och sagt till mig under halsbrytande stormiga personalmöten här att gör så istället och gör inte det.
Ja.
Och så tog det väl en 2-3 år efter det som det började rulla på fint. Vi går vidare. Vann rätt lag EM?
Ja, det gjorde de väl till slut. Det var väl fint ur alla möjliga aspekter. Men det är ju svårt att säga något när man står där med bucklan och har skärmat en hel kontinent, tänkte jag säga. Och det kändes som att väldigt många hejade på Italien i söndags kontra England. Och då, det säger väl något liksom, att man har fått med sig opinionen.
Ja. Nej, men det är ju som du säger, att det såg så otroligt bra ut under gruppspel. Sen såg lite annorlunda ut, lite sämre kanske hur man nu vill se det. Men att de hade lite olika sätt att vinna på också.
Ja, absolut. Och sen, visst, alltså, straffar mot Spanien. Spanien, ja, det pratade vi väldigt mycket om i studioåtset. Liksom, att Spanien var ju väldigt, väldigt bra förutom att de inte gjorde mål. Och då fick man lida lite mot Spanien, men vinner på straffar. Och det kan ju ingen kan ju ta ifrån om det, samtidigt som England fick spela 6-7 matcher hemma och publikstöd som förmodligen avgjorde mot Danmark i alla fall. Mm. Och en betydligt lättare väg fram, så att det är svårt att... Ja, Frankrike får ju skylla sig själva och England gör väl en bra match mot Tyskland, slår ut om. Så att, det är fullt rättvist och väldigt, väldigt fint som sagt.
Fina var ändå Kuipers i EM-final, domar. Han stod emot bra, tycker jag.
Han hade hög nivå, jag gillade det.
Ja, det får man ju säga att han hade.
Ja, ja.
Det tyckte jag var fint.
Jag tog kändes som att han hade tappat visselpipan liksom. Och bara, nej men nu, skit det här.
Ja. Men spelet flöt ju.
Ja,
och det var fantastiskt att se, tycker
absolut.
Jag. Ja, det var ju, annars kastar de så otroligt mycket på alla de här avlåsningarna.
Mm.
Alltså, ja. Det är ju mycket, mycket mer nu än någonsin på något sätt.
Mm.
Så att det är all heder åt honom.
Ja. Var det du som lärde din bror att älska Roma?
Jo, så är det väl. Men det blir väl ofta så när en är storbror och en är lillebror. Ja.
Vad är åldersskillnaden?
2 år.
2 år, okej.
Så att han tyckte väl att det... Då tyckte han väl att jag var cool i alla fall. Det har väl förändrats.
Var du då 87? 87,
okay. Han är 89.
Ah, okay.
Sen så har väl han... han har ju en liten annan... Liksom, han fick ju skägg i årskurs 3 liksom, i lågstadiet och sådär. Så att, man har alltid trott att han... Eller man har fått höra att han... Många är förvånade att han är lillebror. Liksom. Men det är han i alla fall.
Okay.
Och då hakade väl han på. Men det var väl mest... det var ju lätt att bli förälskad i Totti. Och sen det laget Roma hade där i slutet på 90-talet. Och som kulminerar med Scudetton och sådär.
Mm.
Sen så liksom mitt intresse har väl bleknat bort. Allt eftersom liksom, utifrån att... jag har inte orkat ha den glöden och passionen liksom. Och då har vi Gusten tagit över det lite grann.
Är det en avståndsgrej också, tror du?
Jag vet inte. Vi hade den diskussionen, jag och Marcus hade den diskussionen en gång, att skapa liksom, det känns som att skapa problem lite grann, typ som att skaffa barn, att liksom det blir liksom att du du fastnar i någonting som du aldrig kommer ifrån. Och sen så tyckte väl jag lite att det var väldigt mycket runt Totti liksom. Så jag tyckte det blev oskärmigare liksom med Leandro och Kuffre Roma. Det var inget roligt Roma liksom. Och så bleknade väl liksom intresset bort allt eftersom Totti också inte bleknade bort men perifererades. Sådär. Så att det är såklart avstånd säkert, men det finns väl folk som är maniska med lag som är ännu längre bort.
Men det är intressant det där, för apropå vi kommer komma in på Hammarby, det har ju varit mycket det Jesper Jansson, sportchef där, han sa en intressant sak till mig för någon tid sedan om att han höll på, jag kommer inte ihåg om det var Liverpool nu, men att han låter liksom sitt supporterskap bero lite grann på hur ledarstilen ser ut, vem som tränar, vilka spelare de har, hur ägarna, strukturen är, för annars han kan inte känna liksom samma över säsong efter säsong.
Nej, men det kan jag kan förstå den tanken.
Men den är lite ny ändå. Man känner när man pratar om det att det är lite så här, fan, kan man göra så?
Ja, men på tal om det, alltså, nu kan jag känna puls att Mourinho har hamnat här. Det är ändå kul, liksom, för det händer saker runt Mourinho. Och det känns som att det är viktigt för honom här nu att få en sista dans och göra något bra av det här. Ja. Nu tror jag inte att det blir så bra, kanske. Men,
fast det är nog inte Mourinhos fel då. Utan det finns ju...
Men på tal om Jesper där, då är det ändå jävligt intressant att han plockar bort Billborn. Mm. Alltså, och han sätter lite Milos. Om man ska ta samma hur supporter känner, om han har känt det själv. Alltså, det är ändå ett steg bort från Bayern. Mm. På något sätt.
Känner igen det där brödragen också. Jag har ju en storebror som är 6 år äldre som låste in mig i sitt rum och spelade Ebba Grön för mig. Mm. Profit, och satte texthäftet, läste här och man tyckte väl det var så där liksom. Men sen blev man ju tåströmskadad av det också. Mm. Som lillebror är man ju påverkad mycket av sin bror.
Du mår inte dåligt av det idag.
Nej, för fan, det är så. Nej, jag var en tuffa väg. Hur skulle du med 3 ord beskriva Hammarby som klubb?
Engagerande.
Ja, bra.
lite, ja, kanske lite så här växtverkig.
Vilsna eller? Nej. Nej.
Nej, men engagerande, lite så här växtverkiga och potentiella.
Ja, bra. Jag tror Jesper Jansson hade kunnat skriva under på alla dem.
Hur stor, det har jag också tänkt på. Hur stor potential finns det för en klubb i Sverige egentligen? För man pratar ju ändå otroligt mycket om det och Norden. Men jag tror ändå inte att den är så jävla stor.
Ja, men det var väl Svenny som var ute och härjade det här var i sitt sommarprat med 51% regeln. Ja, det borde fipplas bort. Och, nej, jag tror ju att det är... Det finns ju ett tak och det ligger ju där liksom. Jag tror Conference League är kanon. Speciellt nu när man såg att det faktiskt var de pengarna det är. Sen så är det ju klart att det måste man fortfarande sätta i relation till typ då Midtjylland eller Slavia Prag eller Ferencvaros. Alltså, de hamnar ju då kanske ändå i Europa League och tjänar mer pengar, så att avståndet kanske ändå växer. Men jag vet inte riktigt, det känns som en sån här fråga som, jag vet inte riktigt vad jag står i den. Det är klart att jag skulle vilja se ett svenskt lag gå till en kvartsfinal i Champions League. Vem skulle inte vilja göra det? Men jag vet inte om man är beredd att offra allt det fina vi har med allsvenskan för att få det.
Men måste man göra det?
Känns det som det? Med tanke på hur mycket pengar styr? Eller?
Ja, det går väl inte att komma ifrån det på något sätt liksom. Och då får du kanske ligor som är jämförbara med svensk storlek, där du har ett, kanske två lag som är extremt mycket bättre än alla andra. Och vad gör det då med den inhemska ligan liksom?
Men jag tänker så här, eller så måste man typ träffa flera Marcus Rosenberg kommer hem till ett och samma lag. Och det var väl det Blåvitt försökte nu, och det gick åt helvete för att alla var halvskadade liksom.
Ja.
Ja, men lite så. Så får vi se hur det blir. Nu kommer ju ändå Wendt, Berg och Gustav Svensson lär landa när som helst. Det är ändå 3 spelare som typ kan spela i landslaget. Wendt har ju ändå tackat nej för länge sedan. Så. Så att det är ju 3, nu pratar jag om 5. Men det blir spännande att se hur bra Blåvitt blir under det.
Absolut.
Vilken sorg infinner sig när man tvingas avsluta sin fotbollskarriär?
Eh, Ja, men där och då så tyckte jag inte det var så jobbigt. För jag var rätt less efter sista året i Akropolis av alla ställen då. Ja.
Inte så jävla dumt i och för sig.
Nej, men jag hade brutit benet och vi hade åkt ur och jag var bara, jag var less. Så var det med skador och alltså 2011-2012 spelade jag väl kanske 10 matcher totalt liksom och det var, jag var bara trött på att vara skadad liksom och det var inget kul och så direkt så hörde ju då Johan Lager som nu är sportchef för damerna i Hammarby, han var akademi, sportchef för akademin då och hörde av sig om jag ville ta U19 och komma tillbaka och jag hade liksom funderingar redan när jag spelade att tränare vore kul att bli och sista passet med grekerna på fredagen och stod på plan som tränare på måndagen så att det gick rätt fort liksom. Sen så tror jag att det mer har varit en process att jag, alltså det säger jag till liksom, ja, Daniel Larsson som vi är väldigt nära kompisar, han kommer hemma nu från Grekland och spelar i Akropolis, det var ju kul på ett sätt. Men så här, sluta inte spela fotboll för att det är så jävla kul alltså. HTFF som numera är Frej, men när det började så låg vi väl i fyran va? Då var det ju liksom jag och Totte Gerbrandt var tränare och José Monteiro spelade och sådär. Det är så kul att spela fotboll och det kan jag ju verkligen sakna och livet att du är otroligt privilegierad att få göra det som jobb och tjäna bra pengar och inte behöva bekymra dig om något annat utan du ska träna och spela match. Så att det är väl det man liksom har landat i att ja, men det hade varit kul att fortsätta spela i alla fall ett par år till för jag la ju av när jag var 25 liksom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi kommer komma in på karriären där, både som spelare och ledare. Jag avslutar faktor utan med en sån här fråga som jag också har fått hundratals gånger fast i andra sammanhang. Så vad är det som gör att både du och din bror är duktiga programledare? Alla är fascinerade av när det är släktskap och man gör liknande grejer. Då blir så folk så här, jaha, hur fan är ni uppfostrade? Liksom? Vad är det som händer där?
Jag vet inte.
Ja, exakt. Det är det svårt svåra. För att man lever i det. Man är inte
det
riktigt
känns lite oskärmigt också att ha börjat djupanalysera det. Liksom. Men jag tror kanske om jag ska ge...
Ja.
Det känns lite oskärmigt, men jag ska ge mig in här nu. Men jag tror att våra föräldrar har alltid låtit oss vara med. Liksom. Vi hatade när vi fick, när det var barnbord på middagar. Vi fick alltid, ville vi vara med så fick vi vara med liksom. Med vuxna människor redan från att vi var små. Och det tror jag ändå skapar en nyfikenhet på att ja, prata med människor och ha, ja, jag vet inte.
Men jag har också en gemensam grej som jag, jag har jobbat lite med din brors innan, kände honom innan, så började du och jag lära känna varandra lite och jobba ihop framförallt kanske, men det finns en sorts tidlöshet över det lite. Och som kanske kommer därifrån du nämner nu. Man tänker inte så mycket på hur gamla eller unga ni är, utan ni är.
Nej, men och sen som sagt, jag tror alltså när jag kom till Bayern, då var jag liksom satt bredvid Peter Martinsson och han var ju dubbelt så gammal som jag var. Och sen så blev jag riktigt tight med Filip Bergman och han är ju 10 år äldre än vad jag är och det var väl samma med Gusten och Thomas då liksom, och att vi aldrig liksom, det har inte spelat någon roll, tror jag, hur gamla våra kompisar är. Sen har vi, ja, vi har jättemycket kompisar som är lika gamla som oss liksom. Men att det, jag vet inte, jag tyckte det var kul att umgås med äldre. Och vi är väldigt nära våran, både morfar och farmor framförallt. Och vi, när jag spelade fotboll och Gusten packade väskor på Bromma, så sågs vi 3 gånger i veckan hemma hos våran farmor och spelade plump liksom. Och bara satt och pratade med henne. Och
farmor som skulle fyllt 98 här om dagen.
Det stämmer, 14 juli va? Mm, exakt.
Vilken koll jag har.
Ja, verkligen, ja. Lite obehagligt.
Ja, för fan. Ja, jag har andra förtjänst. Vi tar oss in i karriär.
Jag fastnat någonstans.
Va?
Vi fastnade någonstans.
Ja, en gång ska jag berätta hur mycket grejer det jag inte kan, för att jag kan det jag kan. Det är en jävligt lång lista. Alltså. Vi kan börja med livet med stort L. Men vi tar oss in i Isaks karriärsement, spelare. Spångade, din pappa spelade i BP va?
Ja.
Men du spelade i Spånga, men BP måste ju varit på dig väl?
Ja, men jag började i BP.
Och sen Spånga?
Ja, och sen så började vi i knatteskolan där. Jag och min bästa kompis. Och sen under hösten, när vi var 6, tror jag, då bestämde Tommy Söderström, som fortfarande är still going strong i BP, att det skulle delas upp ett, de som var bäst och de som inte var riktigt lika bra. Och då hamnade min bästa kompis i det andra, den andra gruppen. Och då tappade min mamma det. Liksom, hon liksom fick spelet på att det blev så. Så då tackade hon för sig och flyttade mig då till Spånga.
Okej. Okay. Fan, den är fin. Vilken jävla legend din mamma ändå. Hur tog du det då? Minns du? Eller?
Alltså jag ville ju spela med Jesper liksom, och han började då i Spånga.
Så du var i det bättre laget och han var i det...
Exakt. Okay. Exakt. Och sen blev det ju Spånga, och då hade vi en rätt fin 87-kull som... alltså BP var ju svinbra. Det blev väl... Med Filip Haglund, Robert Massi var bra där, Erik Lind som var kanske bäst av alla men som sen inte tog sista stegen. Det var ju svårt att tävla med dem kanske på riktigt, men vi hade ett väldigt bra 87-gäng i Spånga. Liksom. Och sen liksom så här, ju äldre jag blev desto mer fattade jag väl att det är rätt bra att sticka ut i en liten klubb med alla de förtjänster som finns liksom. Mm. Och så tog Micke Hjelmberg, som numera är chefscout i Bayern.
Han har varit där.
Han tog över oss när vi var 12, tror jag. Och han, vi drog väl lite så här hand i hand mässigt fram varandra i karriären. Att han var ju ung tränare som ville göra karriär, och jag ville göra karriär som spelare. Så att väldigt mycket liksom individuella pass med honom, och fick precis det jag ville när... Ja, sen ringde ju BP igen såklart, och AIK och Hammarby och Djurgården. Men istället valde jag att vara kvar och spela tidig seniorfotboll, och men ändå få morgonträningar och liksom sådär. Så att väldigt, det är svårt vad man skulle tagit vägen annars, men det blev den vägen det blev, och den tyckte jag var, där och då var den bra.
Stod din mamma vid sidlinjen när du är med och gör mål när ni vinner Sankt Eriksgruppen mot just BP och jublar?
Ja, det borde hon väl ha gjort.
Ja.
Exakt.
När fattade du att du var bättre än de andra i... Om du säger att liksom när du är 6 så bara händer saker och flyttar till Spånga. Och, men när går det upp för att fan, jag har ju en talang som är lite utöver det vanliga? Liksom. För alla spelar ju fotboll liksom. Men inte alla som blir bra på det.
Jag vet inte riktigt. Det var en bra fråga. Jag tror att det är också lite så här externa faktorer. När du får första kallelsen till stadslaget, när du blir kvar i stadslaget med spelare som du har mött och som man känner så här, ja, men där är Rickard Winberg från Hammarby som, ja, men han gjorde 6 mål mot oss när vi mötte dem liksom. Men nu spelar vi samma lag liksom. Mm. Och sen liksom elitpojk, och du blir uttagen till All Star-matchen som då fanns kvar i alla fall. Jag tror att det liksom, jag tror att sådana saker hjälper till att förstå, eller få en att förstå liksom. Och sen liksom ta plats i ett seniorlag som 15-åring och känna att man håller det, även fast man var liksom, vägde 60 kilo och var väldigt tunn liksom, och sådär. Mm. Men jag tror att just externa faktorer hjälper till liksom, att få det att få en att förstå, vilket också då såklart skapar en problematik för andra som inte blir uttagna, att man kanske ger upp lite grann liksom. Mm.
Det här du säger, att du säger liksom, du stannar under en tid i Spånga då, kvar liksom. När du pratar om andra klubbar också, alla Stockholmsklubbarna får upp ögonen, kommer konkreta bud, eller hur hör man att de stora Stockholmsklubbarna är intresserade när man är i den åldern?
Nej, men man ringer väl. Och sen så är det väl, alltså, eller man ringer väl, man blir uppringd, det är så. Jag hade ju ingen agent, även fast så här i efterhand kanske hade varit bra att ha en agent, men det var ju farsan som fick sköta det mesta och där. Och så här i efterhand kan man väl konstatera att han kanske inte gjorde ett toppjobb. Men nej, men han, så stor är ju inte den världen heller liksom. Och det är väl klart att om du är lagkapten i ett pojklandslag och inte spelar i en av de största klubbarna, så då är det väl...
Men hade du någon sorts fadersrevolt där? Var du fin med att du stannade kvar? Eller? Ja, men nej, du tänker, vad fan, men jag liksom berättar, nu har de här klubbarna ringt, men jag har sagt nej till
snarare
dem.
Tvärtom. Alltså, jag gick ett år före i skolan, så att, jag började gymnasiet redan när jag var 15, och så gick jag vanligt gymnasium.
Varför det för?
Varför
du gick ett år före?
För att när jag började i sexårsverksamheten, så var det var en stor kull, tror jag. Så att det var en ihopslagen F1, tror jag det hette.
Så du har alltid gått en hela
ja,
vägen?
Ja, men och då var det liksom så här, man satt ju och drog streck från 1 till 2. Alltså det var ju ja, liksom, ja. Så här, vad fan är det här för något?
Ja, ja.
Men då var det väldigt lätt att, ja men du får väl gå med ettorna då liksom. Och sen blev det då kvar när vi skulle börja 4 liksom.
Ja, okej.
Okay. Så därför. Men då kände jag väl att, ja men det är bättre att så här, jag vill gå klart gymnasiet, jag vill göra det bra liksom. Och jag hade det väldigt, eller Spånga såg ju till att jag fick det väldigt bra och kunde få samma antal timmar och sådär. Så då blev det 2005, va, att ja, men jag gör en säsong här och så ska Spånga få lite betalt och sen så går jag liksom.
Okej. Okay. Och det då säger du ja till sist. Vad är det som, är det då att tiden är mogen, känner du är klar med det du vill göra, då går du?
Ja, ja, ja. Mm. Ja, men då var jag, alltså, då vill jag ju vidare liksom. Mm. Absolut.
Då går du till Hammarby då och sen hamnar i TFF, eller går du till TFF? Hur är ordningen där?
Ordningen är att jag var en dryg, fan, mer tror jag till och med var. Jag var jättelänge under hösten på Kaknäs och var med Djurgården och började liksom köra med Djurgården. Och det var ju den vevan då man SM-guld med Jon Uret och Lasse Sandberg. Och hade ju ett supergäng då. Alltså jäkla vilken trupp de hade. Men tränade på där. Och det var ju mer eller mindre liksom... Hammarby hade väl gett upp nästan.
Så du var uppringd av de här och då går du ner och tränar med Djurgården. Det är det som är...
Ja, okay. Och, men att det var liksom... Vi, så här, Bosse var ju där då också och skulle köra liksom. Ja, men vilka blir kvar, det visste vi inte. Kari Arnason var väl på väg. Koivasto visste man inte om han skulle fortsätta, om jag minns rätt och sådär. Så det var lite så här, vi håller här, kör på och så håller vi och så ser vi vad som händer när vi, liksom, säsongen är klar. Och som sagt, Hammarby gav väl mer eller mindre upp och så kom det liksom ett samtal från sportchefen i Bayern att ja men här, du, det här är vad vi kan göra liksom. Och jag fattar att det kanske är tufft nu sådär, men då vet du i alla fall liksom. Och typ dagen efter så kallades vi in, liksom körde ett samtal med Bosse, jag och farsan, där han liksom svamlade på som bara Bosse kan göra, känns det som. På ett sätt som man kände att vad är det här nu liksom. Då, som sagt, jag hade säkert varit där 1,5 månad. Egen plats i omklädningsrummet liksom och sådär. Och fick man dålig vibb och så bara, vad fan, vi har det här på bordet från Bayern. Vi tar det liksom. Så då körde vi. Och med facit i hand så hade ju de då Dennis Boskailo, som det sen inte blev något bra. Men han var ett år yngre, kom från Köping tror jag. Och som de tog istället.
Djurgården.
Ja. Okay. Och det hade hela tiden varit klart. Liksom, utan att jag visste det. Vilket det fattar man ju att de inte säger det till mig. Men ja, så blev det.
Okay.
Så, hur gammal är du här? Vänta, det är 25.
18.
18.
Mm. Mm.
Vad finns det några lagsympatier i grunden hemifrån? Med?
Ingenting.
Nej, okej, så det fanns ingen sån...
Ingenting.
Okay.
Helt neutralt hem. Farsan hejar ju på BP liksom.
Men ja, det, ja. Mm. Går han på matcherna i nästa fråga?
Han gick i ja. Senast i helgen här, va?
Ja, bra. Mm. Ja. Okej, men då hamnar du i... Då går du till, vad var det som du då sa att de hade kunde erbjuda? Alltså det här är vad vi har typ. Vad var det stod där? Vad var det för deal du fick där? Och...
Nej, men då var vi... Jag tror tanken var hela tiden att jag skulle utgå ifrån HTFF som då hade tagit sig upp i tvåan, va? Första vändan av HTFF. Men träna med A-laget. Men istället gjorde de om det och jag blev... Ja, allt är väl relativt. Jag kan tänka mig att ingångslönerna idag är säkert större i allsvenskan. Men för mig var det ju kanon. Kommer inte ens ihåg. Jag skulle säga att det var 18. 18 och 5 kanske. Mm. Men utgår då från A-truppen och spelar matcher om jag inte färgar i HTFF i tvåan. Det var liksom dealen. Mm. Och rätt bra bonus... grejer för att sitta på bänken i allsvenskan, vilket blev hyfsat jackpot för mig första året, för att det var väldigt mycket skador och så att det,
så man
det
fick extra lön om man satt på bänken.
Ja, det var bonus.
Ja, okej. Okay. Mm.
Kommer inte ihåg exakt, men det var bra pengar faktiskt.
Fan. Ja. Den nu har man inte hört förut, det visste jag inte riktigt.
Då kommer jag till Årsta då första gången. Då har ju inte jag varit där och jag kände mig ju liksom så, jag var så jävla nervös. För att liksom, ja, det var inte, de hade inte presenterat inte vet jag, alltså som att de presenterar Björn Paulsen nu liksom. Alltså det kommer en 18-årig mittback som ingen vet vem det är. Så är det ju en backe ner på Årsta. Och så här var ju då, jag tror jag var där ett par dagar innan jul, för det var ju Royal League, så ja, de spelade vidare. Så kommer jag första gången, kör ner i backen och får inte stopp på min bil. Alltså du vet, handbromsen hjälper inte, utan den glider om jag inte håller i alltså, alltså vanliga bromsen. Och bara får ju sån jävla panik liksom. Vad gör jag nu liksom?
Det är en entré.
Ja, och då kommer Erik Fischbein gåendes och bara, tja, du, vems bil är det här? För jag var ju på väg att glida in i en bil. Och han bara, jag inte vet jag, liksom, vem fan är du? Liksom? Jag är ledsen, alltså. Jag får inte stå på min bil. Du måste flytta. Kan du be någon flytta på den här bilen? Så det var liksom min första dag på Årsta. Kommer in där och bara, alla bara kollar, bara, där är inte dålig som inte får stå på sin bil. Liksom. Så det var en start.
Vad är det för lirare i Bayern då? Vilka stora...
Ja, men det var ju ett fantastiskt lag som vi hade då. Då var det ju Antikovic i mål. Och då hade ju Anders Linderoth och Tom Åhlund. De hade väl kommit fyra, va? 2005. Om inte... Ja, fyra tror jag man kom. Och sen är det ju då... Det är Max von Schlebrygge, Peter Martinsson. Fredrik Stor... Petter Andersson, Mikkel Jensen, Jeff Robyn, Petter Furuset. Runström hade väl kommit hem året innan. Paulinho, alltså gamla Paulinho.
ÖIS
Paulinho.
ÖIS Åbyn.
Exakt. men det var ett ruggigt gäng alltså. Ja, vi började där. Det var ju bara packa väskorna direkt typ. Så var det ju Royal League-vinter direkt. Och sen in i allsvenskan som vi ledde med 5 poäng tror jag. När det blev VM-uppehåll 2006. Mm. Och kände att det här kan bli kul liksom. Men sen kom ju då, Mikkel går väl sönder, Petter Andersson går sönder. Vi säljer Björn till Fulham. Peter går sönder. Det är derby mot Djurgården på Söderstadion som inte blev optimalt.
Vadå?
Torsk med 3-0, ja, efter att den bröts i paus. Och domstolen belägger väl också oss med 3 minuspoäng för första. Och hittills i alla fall enda gången det har hänt i Sverige.
Ja, tack då.
Så jag tror att efter VM går vi alltså... Jag tror vi går minus 1 på 6 omgångar.
Jävlar.
Tappar det där.
Det här är 2006. Ja. Ja. Jag kommer ihåg det, för att jag var inte på det derbyt då. Då reste iväg var i Australien och backpacka. Ringer de mitt i natten på våra spelplats. Och bara, det berättar om det där galna derbyt. Ja. Alltså. Skötsraketer.
Och det var ju liksom, jag kan fatta tanken att det var sånt tryck, alltså AIK var väl med och slogs med Elfsborg, var hela vägen med Norling där, va? Ja. För Elfsborg vinner inte slut.
Ja. AIK, nej, var de nykomlingar? Nej.
De var nog nykomlingar, ja, till och med, exakt. 2005 var de väl i Superettan, va?
Ja.
Och att vi flyttade, så här, ja, men vi flyttade, det är sånt tryck nu på Stockholmsfotbollen, så vi flyttade derbyna till Söderstadion liksom, och vinner ju första vår derbyt mot AIK. Och det var ju tryck, ett otroligt tryck. Men sen så blev det ju inget bra mot Djurgården liksom. Det var ju den var kanske inte riktigt anpassad för att trycka in 16 000 i ett derby liksom. Så att det är en häftig upplevelse, men det är klart att efterspelet blev ju tråkigt och sådär liksom. Så
Lance Davids gjorde mål. Nej, för mig det.
Det kan nog stämma.
Ja, han har gamt numera, tror jag.
Jag vet inte ens vad det, jag tror att det står 3-0 i paus när de tar beslutet att det här, nu får vi bryta det här. Och du vet, säkerheten för oss var ju, ja, det var ju inget bra. Så
det, ja. Är det ett femårskontrakt du skriver där?
Nej, då skriver jag 2 år.
Okay.
2+1 skriver jag då.
Stämmer det att det är något 5?
Ja, för sen blir det då efter 2006.
Det är sjukt långt.
Ja, efter 2006 så börjar vi då förhandla, för då hade jag debuterat, jag hade spelat lite i Royal League. Vi kom i 3 till slut, och så hade jag spelat lite i Royal League på hösten efter 2006. Och ja, landar i ett 5-årsavtal. Jag hade debuterat i U21.
Just det.
Och sådär. Så då kändes det väl som att, ja, men det här var ju kul liksom. Och sen kliva vidare, och José Monteiro hade kommit upp, men Peter hade blivit gammal, Max hade väl sålts, så det var ju, det var väl liksom, ja, en tanke att vi skulle spela mittbackar var ju, ja, annars lägger man lite så här jävla mycket pengar.
Han ju njuta någonting av att det går bra under den här perioden? Det går väldigt bra under den här perioden. Är du med?
Ja, men det gör man nog. Alltså,
ja, det är många som inte gör. Vi frågar alla det, och de flesta säger, nej för fan, det är, liksom, det är inte alla som...
Men det är mer att du gör det. Det är inte liksom som att du, ska man jämföra med att du sätter 13-1 på stryktipset, att det blir en tydlig liksom euforisk känsla en gång. Det är väl mer att hela 2006 var, det var så kul liksom. Kom in i det snabbt. Alltså, även fast jag inte spelade extremt mycket, men att aha, fan, nu är jag fotbollsproffs liksom, i en av Sveriges största klubbar, och det var mer en lång, utdragen, härlig period liksom.
Ja.
Som man kände att man kunde njuta av, såklart.
Ja. Men du är en av Sveriges bästa i din åldersgrupp då?
Ja, men det får man väl säga.
Det, ja, 87-erna, det är, vad är det? Det är Gustav Svensson.
Alltså sen, det ska man väl säga, ja, att 87-erna överlag, det är inte våran främsta kull, tror jag.
Nej.
Men ja, Gustav Svensson får man väl absolut kategorisera som mest meriterad när det ska börja summeras.
Ja.
Rikast kanske Kalili ändå, Kina och sådär.
Ekonomiskt rikast.
Ekonomiskt rikast. Ja, men Daniel Larsson. Sen hade vi liksom Robert Omar Persson åt 7.
Jag åt 6, det är därför jag jämför.
Ja, 86-erna, det var ju det som hände. Bättre. Exakt, ja. Det var ju det som hände, att man hade väl bränt allting. Vi hade sista samling mot 7 sommaren, eller våren 2006, när vi åkte ur EM-kvalet mot, ja, men Piqués England och liksom Toni Kroos Tyskland typ liksom. Bröderna Boatengs Tyskland. Sen så blev det då U21, och då var det ju 2009 fick ju Sverige hemma EM. Så att då var det ju, nu ska vi bygga ett lag till det. Och då blev det ju direkt en ihopslagning av 86-87. Där som sagt 86-erna har ju en fantastiskt bra kull liksom. Eller det blev ju det liksom.
Ja.
Med Berg och Toivonen och Rasmus Bengtsson, Bjärsmyr.
Precis, i mittbackarna. Ja.
Johan Dahlin. Så att det var ju hårda bud, men där, ja, jag var ju med första samlingarna där liksom.
En liten parentesfråga i sammanhanget, Jeffrey Åberg, drog han med dig på några dåligheter?
Nej, det gjorde han väl
nej.
Inte
nej. Bara...
väldigt rolig lagkamrat att ha dock.
Ja.
Hur var det annars att komma upp i ett A-lag sådär, alltså, ung på den tiden liksom? Var det inkilningar och var det liksom?
Ja, men då var ju
La Manga,
alltså, det kändes som att jag hade, alltså, jag hade ju sett det mesta alltså mitt första träningsläger med Spånga 2003, då åkte vi till Badalona. Och jag var ju då alltså 15, skulle fylla 16 på sommaren.
Förstår du gymnasiet måste det bli för dig?
Ja, förstår du gymnasiet för mig. Ja. Och då var det väl, det var gamla skolans inkilning.
Vad fick du göra?
Nej men alltså det var, jag tror att jag så här i efterhand typ har bearbetat vissa. Jag var ju så här, ja men jag vill inte dricka alkohol liksom. Och då respekterade de det. Men då hade jag hade långt hår som färgades knallgult. Jag fick åka rullstol till inkilningsmiddagen och fick liksom inte lämna rullstolen.
Det är på gränsen.
Och det var, det var en ny värld för en rätt oerfaren 15-åring att hamna där med ett gäng 30 plus gubbar som spelade i division 3 och kanske inte tog sin fotboll längre på extremt stort allvar.
Ja, det var ju det piken var på säsongen.
Jävla upplevelse var det. Det kan jag säga. Så att när jag kom sen till Bayern så var det rätt, det kändes lite som så här, hur jävla farligt kan det bli liksom. Så att vi hade en rätt rolig när jag kilades in så hade vi, vi gjorde en uppträdande. Jag imiterade Linderoth, stod på knä med ett par skor framför och ett par glasögon typ. Så det var rätt, det var faktiskt rätt, det var rätt lugnt. Så det var mest kul liksom. Vi var ju i Los Angeles på träningsläger varje år med Bayern där de där åren. Men sen var det, vi spelade i Royal League, så det var ju liksom rätt tidig säsong. Sen liksom på frihelgen i Los Angeles så kan jag tänka mig att många hade rätt kul. Men det är ju 21 för att gå ut och festa i USA. Och det lyckades jag ju bränna då. Alla år utom sista året. Och det året var det 5 plus och snöblandat regn den helgen.
Ända.
Så,
fan vad bra.
Så det blev aldrig Vegas för mig liksom.
Efter en tid sedan du lånas ut till Gröndal i division 4 där.
Nej, division 1 är
division 1 lagar mig idag, det är sant.
Riktigt sjukt att lånas ut till division 4.
Det var ett hastigt grepp. Men hur är du liksom fine med det? Och köper man det? Eller tänker man, aj fan, vad händer nu? Eller hur går tankarna liksom?
Nej, men jag känner att 2007 blev inget bra för mig. Vi hade ju fått Tony Gustafsson som tränare då. Det blev ju rätt tydligt. Vi mötte ju BP i genrep inför Allsvenskan 2007. Låg under med 5-0 efter en kvart. Och
den är stökig.
Ja, det var jävligt stökigt. Och på något sätt så... när jag blev tränare själv så kan jag förstå Tonys tankegångar mer. Att man tappar liksom ett... Du tappar ett förtroende för en spelare liksom. Och inte, som sagt, jag var inte särskilt inblandad i saker så. Men det är väl klart att det är lättare kanske att spela mer rutinerade spelare. Tony var ju ny då på, som Hammarby-tränare och kom med rätt stora förväntningar på sig och sådär. Och så börjar man sådär, då är det väl klart att det blev... det blev rätt lätt tror jag kanske att välja bort mig, samtidigt som att jag tappade lite självförtroende, gick ner mig lite grann och då blev 2007 inte särskilt bra spelmässigt.
Men tog han snacket med dig?
Eller nej, men det är väl klart att jag så här, i efterhand kan vi känna att det kanske han borde gjort annorlunda med att varit mer ärlig, för jag tyckte att det var mycket halvsanningar och fabricerade grejer och sådär. Liksom. Men så blev det i alla fall, och det är liksom, går inte att vara bitter över det. Liksom. Eller det går väl. Men
det ger ju inget.
Det ger ju ingenting, nej. Och sen så träffade jag Roger Sandberg av en slump som då tränade Gröndal. Och han sa väl att, vad fan, kom till oss då. Och då hade de lite halvsamarbete med BP och de hade ett rätt bra lag där med... Maurizio Albornoz var där. Tim Björkström var där. Ted Fonter som då väldigt talangfull. Och så kände jag väl, fan, jag måste få spela fotboll liksom. Så att efter försäsongen 08 så bara, men vi gör så liksom.
Men var du fortfarande Hammarbyare då? Hammarbyspelare då? Men du
ja, absolut. Ja. Bara, och jag tror att det fortfarande var så att det, jag kunde stå på lista liksom. Att, lite ah, okay. som ja, Viljot Svedberg numera. Och det var jättebra, fantastiskt roligt. Spelade in i mitt fält där med Marre. Och alla hade väl tippat oss i botten, men jag lämnade, Marre lämnade på sommaren där. Då låg vi, om vi inte ledde så låg vi två eller något sånt där. Mm. Jättefin säsong liksom.
Kommer du tillbaka in i Hammarby A igen där efter?
Ja.
Så att då, den gjorde ju sin...
Absolut, absolut. Samtidigt som det var inte 10 matcher från start i Allsvenskan. Men det var ju där det började bli rätt rörigt i Bayern också. Med lite allt möjligt ovanför och även i och...
Hur skulle du beskriva rörigheten för de
som... Är det den där Sparmen står och skriker avgå?
Ja, det kan vara 2008 va? Eller om det är 2009 till och med.
Tony the Tiger?
Ja, men det var jävligt rörigt. Och det fanns väl annat fokus än att... så här, vad gör vi med Isak liksom? Så då... Jag tror inte jag spelade någon match, hoppade in i någon match så där 2008, någon cupmatch och sådär. Och sen åkte väl inte Tony, nej. Nej, men sen blev det en omgörning och det skulle satsas rätt friskt, men det började ju då bli den här otroliga spelaromsättningen. Så 2009 tror jag valde självmant liksom att jag spelar i HTFF. Med Roger Fransén var ju tränare där då och mer eller mindre tränar där också, för att det var alldeles för rörigt. Det var ju då Guterstam kom in i Bayern och ja, men det var 2009 blev ju inget bra. Man åker ur liksom och spelar någon intern match på sommaren där, HTFF mot A-laget, och liksom spelar jämnt mer eller mindre, och det var där det började bli High Chaparral på riktigt liksom. Vilket då kulminerar med att HTFF går upp i ettan och A-laget åker ur superettan liksom. Tony får väl gå, Tom Ålund kommer in och ska försöka rädda kvar det, och då var jag tillbaka i A-laget, men det hjälpte ju inte att någon av oss är där.
Så men när du går från TFF tillbaka till A-laget, sen till Akropolis, eller går du via...
Nej, sen är vi ju i superettan.
Ja, just det.
Och då... Det, 2010.
Du körde ett tag där ju.
Ja, men då spelade jag ju 2010, är jag ju ordinarie ja. Liksom, och spelar med. Jag och Filip Bergman spelar mittbackar, och det var ju vad det var med de förväntningarna, och att vi bara skulle ner och studsa liksom.
Men vad fan, det är ändå superettan, det är ju inte. Eller tänkte ni så, eller tänkte fan, vi är Bayern, vi ska inte ligga här. Var det den tanken?
Det var nog den tanken. Ja. Framförallt så var det nog den tanken från många på läktaren.
Ja, ja.
För det blev ju rätt snabbt ett rätt hårt tryck. Det blir klart att väljer du också en huvudtränare inför första superettanåret som har AIK-skölden tatuerad mellan skulderbladen, så är det ju uppförsbacke där lite grann.
Borken.
Borken liksom. Och jag har inget ont att säga om Borken som fotbollstränare. Men han hade ju, det var ju motvind liksom. När det dyker upp, avgå Borken på Torvalla IP första träningsmatchen liksom. Då...
ja.
Och sen Jeppe Blomqvist då som... hade, ja,
var det under hans rastafrihetsperiod?
Det var hans första tränaruppdrag tror jag, ja. På den här
nivån. Det är då Filip kliver fram till honom i Båstad någon gång, han har berättat. Och säger åt att Blomqvist ska gå hem. Och det är Giorgio när han var lite mer stökig.
Ja. Nej, men det sjuka är ju att vi kommer väl... Alltså vi kommer typ femma. Vilket, det är klart att det får väl anses som för dåligt, men... Det är mer att vi har en rätt halvtuff period under sommaren, vilket gör att vi hamnar lite efter. Och sen får man ju säga att vi gör det helt okej. Okay. Alltså cupfinal mot Helsingborg på Söderstadion. Så att, liksom, ja, det tog ju 3 år till va? Mm. Eller 11, 12, 13, 4 år till tog det att gå upp liksom. Så att, så jag tycker 2010 inte ska anses som så jävla dåligt. Förutom att det var väl under den perioden också... Helt plötsligt fanns det inga pengar. Och Hallenius såldes. Vilket också var en anledning till att vi inte kunde haka på i toppen. För han var jävligt bra.
Är det då han gör det kanonmålet?
Mot Syrianska, ja. Och så här, de pengarna visste man inte riktigt vad de tog vägen. Liksom, jag får ett samtal från dåvarande vd Åsa Sonemyr som liksom, för jag var satt i spelarrådet då. Och bara, ni måste gå ner i lön liksom. Det är kris liksom. Och sen kommer jag inte ihåg om vi gick ner 20 eller 10% och med löften om att vi skulle få tillbaka dem. Vilket kändes lite så här, ja men vi har ju sålt Linus precis för 10 eller 12 eller 14 miljoner eller 20 miljoner beroende på vad man läste här någonstans. Så bara, men var är alla pengar någonstans då? Varför behöver vi gå ner i lön när vi precis har sålt en spelare för så här mycket pengar? Och det fick vi aldrig något riktigt svar på. Och sen så kulminerade väl det ännu mer än 2011 som att det blev, 2011 blev liksom inget bra. Det blev ju fel från början liksom med en nedåtgående spiral som man aldrig riktigt tog sig ur liksom. Mm.
Den där svängen i Akropolis då, när är den års i tidsmässigt?
Ja men det är ju efter 2011.
Ah, okay.
Då hade ju, jag började med att få Nabil Bahouis armbåge på näsan så att den satt, så jag såg den från ena ögat.
Åh oh, jävlar.
I sista försäsongsmatchen och sen så var det höll mig borta ett tag och sen så valde Fransén två andra mittbackar och det blev rätt mycket bänk. Han fick gå, Roger Sammar kom in och då spelade jag väl sista vänderna innan den här klassiska Ängelholmsmatchen där vi ändå håller oss kvar i Superettan.
Bojasén.
Visst. Nej. Visst.
Eller hur? Ja. I mål. Ja. Annars hade ni
Kult Bojasén, ja. Som ändå. Nej, annars hade vi fått kvala.
Kvala
men
okay.
Så skört som det var då. Jag tror vi hade åkt ur då.
Ja.
Och där blev det väl någon form av stopp. Liksom. Liksom. Och då gick mitt avtal ut. Det här femårsavtalet. och pratade med Gustav Grauer som var sportchef då. Och han sa väl liksom att jag hade så jävla gärna behållit dig. Liksom. Men vi sitter med fem mittbackar under kontrakt och vi ska försöka få hem von Schlebrygge här liksom igen. Så att vi får helt enkelt vänta och se. Och så väntade vi och såg och till slut orkade inte jag vänta längre. Då var ju Hjelmberg var då i AIK, eller han hade ju varit i AIK rätt länge och skulle då ta över Akropolis som AIK hade skaffat någon form av samarbete med. Och han sa, vad fan, kom till oss istället. Gör ett år här. Vi kommer få ett bra lag och spela rolig fotboll. Och du kommer spela varenda jävla minut liksom, i norrätten. Och då kände jag kan inte gå och vänta på Bayern. Liksom. Så blev det då med Akropolis. Vilket inte, det blev heller inget bra. Det var lite två läger. AIK tryckte in sina unga och de gamla liksom,
Akropolis-spelarna.
Exakt, de gamla grekerna. Ja. Och så var det, skulle det vara delat ledarskap mellan då Hjelmberg och en då Akropolis tränare. Ja, det var sådär. Så då åkte vi ur. Lönen slutade komma i juli. Så att, då var det rätt lätt att hoppa på tränare.
Så, men var det liksom en liknelse du sa när du blev ledare där att det var fredag till måndag eller var det?
Nej, det var
så riktigt.
Så var det.
Var det självklart just att det var ungdomar eller var det du ville göra eller var det den frågan som dök upp eller hur hade du sett på din tränargärning innan?
Ja, men det var ju också i den perioden. Det har ju ändå hänt otroligt mycket på de här snart 10 åren med akademiverksamheterna och sådär.
Ja.
Och Hammarby hade man ju märkt redan de 2 sista åren jag var där att det började hända saker. Annars så var det väl med att man hade ett juniorlag. Men sen så kom Peter Kleve in, Johan Lager kom in och så började man liksom bygga det från grunden istället. Och då kände väl jag att inte att man var så klarsynt att det här är framtiden liksom, men att man kände att det här är det nog bra på gång. Liksom.
Såg du det då, det som man nu ser med akademin? För bara de här de åren som jag har varit i jobbat med svensk fotboll, bara de 3-4, har det ju hänt massor.
Exakt. Exakt.
Och med 10-årsperspektivet då?
Hade Nej, men det har hänt jättemycket. Men det var ju också mer så här, jag fattade också att få, alltså jag blev heltidsanställd nästan direkt liksom. Hammarby hade väl då 2 skolor, va? Nu har väl Hammarby 4 skolor eller något sånt där. Men att fick tjänst på gymnasiet på förmiddagarna och återigen då, vad liksom heltidsanställd lön är. Men så jag klarade mig liksom och jag fattade att det är nog inte så många som sitt första tränaruppdrag blir heltidsanställd.
Nej, liksom. Det är riktigt.
Så att det var rätt lätt val att ta det liksom.
Mm. Mm. Om vi sätter det i nutid lite mer sådär, med ditt perspektiv också bakåt. Vilka saker tycker du bör fortfarande förändras i arbetet med unga fotbollsspelare?
Ja, det är ju en fråga som är bred, tänkte jag säga. Men jag kan tycka att ett problem i svensk fotboll är att pendeln har svårt att liksom stanna på en sund nivå. Det är antingen eller på något sätt. Och framförallt så tycker jag att jag kan tycka att Svenska fotbollsförbundet liksom är vad ska man ta för jämförelse? Att det måste gå igenom ett par kontrollinstanser att det här funkar innan Svenska fotbollsförbundet kan adaptera det. Och då är redan trenden förbi ute i Europa. Att när Guardiola var som bäst med sitt otroliga possession-innehav eller possession-fotboll, när Svenska fotbollsförbundet adapterar det in i sina tränarutbildningar och det här vill vi gå åt, ja, då har det redan svängt till en mer omställningsbaserad fotboll, typ alla Jürgen Klopp liksom. Att det är en förskjutning i Sverige hela tiden, vilket gör att man hamnar lite snett, kan jag tycka. Raymond Verheyen, otroligt het ett tag, en tränarguru, det hamnade man också liksom, man hamnade lite efter, så när folk hade börjat ifrågasätta det väldigt mycket, då adapterades det i Sverige liksom, på tränarutbildningarna. Och det kan jag känna lite att man hamnar lite snett där. Plus att i och med att, vilket jag vill ändå betona, att jag tycker att det är otroligt bra att vi utbildar så många tränare som vi ändå utbildar. Men det blir väldigt mycket stöpta i samma facktänk. Liksom. Jag kan tycka att det är väldigt befriande att Jonas Tern, men varför ska jag göra det här? Liksom? Det verkar ju funka, det jag gör. Alltså, sen så kan man ju känna att han kanske är tjurskallig i det. Det är väl bara gå dit och sitta av det. Och liksom sådär. Men det är väldigt mycket tränare i min ålder och yngre än mig. Och tränare som har kommit fram, eller bestämt sig väldigt tidigt för att bli tränare, som köper det här med hull och hår. Och inte ha någon egen nyanserad bild av det. Liksom.
Grej.
Det är väldigt sektigt. Och väldigt mycket tycker jag också. Det är klart att det är lätt för mig att säga som har en spelarbakgrund. Men jag tycker att du tappar många dimensioner om du inte har spelat fotboll själv. Och det behöver inte vara att du är Jonas Tern som har varit lagkapten i Benfica eller Roma. Sådär. Men om du tittar på de största tränarna ute i Europa idag, så har alla har spelat fotboll, även fast många säkert inte tror det liksom. Men Klopp, han har spelat i högsta ligan i Tyskland liksom. Wenger har spelat i högsta ligan i Frankrike. Du tappar en dimension tyvärr. Sen är det klart, jag fattar att det exkluderar ju folk, typ då Rickard Norling, men jag tycker att du tappar en dimension i det liksom.
Du tränar ju även Hammarby Dam sen. Hur är verkligheten för ett damlag i svensk elitfotboll?
Den blir bättre och bättre, ska jag säga. Det känns jäkligt häftigt att ändå fått vara med och börja bygga något som fortsatt. Och jag tror att där inte liksom, pandemin kommit, så det hade varit fullt hus på Kanalplan varenda match förra året, tror jag. Jag tror att det också behövs, att Hammarby har insett det, att det får kosta lite. Vi får trycka på gasen och det får vara lite röda siffror. Men vi måste få snöbollen att börja rulla.
Men samtidigt själva, Hammarby liksom. Där är ju extremt när det gäller publik och supporterskap. Damfotbollen har ju lite problem att hålla fast. Efter mästerskapen är det väldigt många som kollar. Sen så går inte alla dem på de allsvenska matcherna. Hammarby undantaget och några till möjligen. Hur ska man göra för att liksom, ja, men produkten damfotboll, om man får vara lite sådär? Hur ser du på det liksom?
Ja, det är ju...
Pratar ni om sånt när du var till?
Ja, och framförallt så tänker man ju att liksom, det var ju så jag kom in. Liksom. Jag tycker att det har funnits en aura i svensk damfotboll att man tycker synd om sig själva väldigt mycket. Och men vad ska vi göra åt det? Det är där vi måste börja. Vi måste ju leverera en produkt som folk vill se. Precis som om du startar en juicebar eller ett klädesmärke. Du liksom, måste göra något som folk vill ta del av. Sen så behövs det större saker med att Hammarby då i det här fallet faktiskt bygger profiler, att man lägger lika mycket tid på sociala medier och exponering av sina damspelare, att det är ett arrangemang som är bra, alla sådana bitar. Men till slut så är det ju så att du kan ju inte tvinga folk att titta på något de inte tycker är kul. Mm. Men jag tror ju att de som började komma till Kanalplan, fan, det här är ju kul liksom. Och sen så tror jag överlag att det är ju det stora problemet, att du jämför aldrig, alltså, du går upp och konkurrerar som, ja, som damfotboll konkurrerar du med den absolut största företeelsen i hela världen. Du jämför aldrig Angelica Bengtsson och Armand Duplantis liksom. Även fast han hoppar 1,5 meter högre, det är ju ingen som tycker att Angelica Bengtsson är piss för det liksom. Men det verkar ju fortfarande folk göra med damfotboll, och det är ju klart att det är frustrerande, men det är ju också det man måste överbrygga, att det, ja, nu är det ju så här liksom. Och så tror jag det är, jag tycker att den vad ska man säga, rapportering som sker av damfotbollen håller en nivå som är, den hjälper inte. Det mediehus som just nu har rättigheterna till damallsvenskan, de behandlar damfotbollen och de som de tror läser om damfotboll som att det är liksom fiskdamm på ett barnkalas. Och det, jag förstår inte hur de tänker. När, liksom, ser de en rapportering om herrfotboll om någon målgest liksom. Men det kan de, alltså, de kan skriva en liten del om matchen, men ett helt reportage om någon målgest liksom. Och det blir liksom, det blir ju Gothia Cup för 11-åringar. Så rapporteras det om damfotboll i framförallt Sportbladet. Och jag fattar inte det. Jag fattar inte. För jag tror att alla vill ta det på allvar. Och man ser då VM 2019 när Sverige tar brons. Ja, men då skickar ju Simon ner alla sina toppgubbar och toppkvinnor och rapporterar om det. Och då ser man ju hur bra det blir. Och det är 2 miljoner som tittar på semifinal och bronsmatch liksom. Mm. Och det tror jag även media behöver förstå liksom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mm. Lång utläggning här.
Ja, liksom. Men bra, det gillar långa utläggningar. Om vi tar oss och lyfter blicken lite från våra egna förehavanden och ser på Hammarby Allsvenskan herrar då 2021, hur ser du på den? Nu har jag använt ordet kulturrevolution här, och det behöver man ju inte använda, man kan använda vilket som helst, men utifrån känns det som klubben, tycker jag åtminstone, ändå så långt har förenat den gamla klassiska, du vet, Rolfs rör liksom, på Södermalm, ihop med den här mer cyniska, ekonomiska, vi ska, ja, men du vet, det som Jesper Jansson har fört in. Är det din uppfattning också? Att det hänger ihop, att det funkar eller?
Absolut. Att det funkar vet jag inte.
Men knorras det någonting någonstans?
Det tror jag. Det tror jag nog att det gör. Och att man liksom känner att var är vi på väg och liksom, var är våran själ på väg? Det kan jag nog känna.
Hur långt kan man gå då som en Hammarby själ för att, om det, man anser att det är den här vägen som vi behöver gå för att vinna?
Jag vet inte. Jag tror det muttrades ju extremt mycket när Söderstadion, när det klubbades liksom, och man skulle in på ett rymdskepp och det var liksom opersonligt. Och nu tror jag tror väldigt få saknar Söderstadion och att man har omfamnat den moderna fotbollen när det gäller Tele 2 i alla fall. Men jag tror att det är slitningar jättemycket i hur mycket av liksom medlemsstyrningen, hur mycket av det gamla Hammarby vill man ha kvar kontra att faktiskt vinna det här SM-guldet.
Hur mycket igen, gamla Hammarby, om vi använder uttrycket för att fatta, tror jag vad det är liksom, med Kenta och Stoffe och mustaschgubbar.
Men det är ju inte bara det tycker jag, Biro. Det tycker man ser tydligt med Frej HTFF där Bayern-fans går ut och säger vi vill inte att det här ska ske, men ingen lyssnar på dem. Nej. Och det sker.
Ja, då, och det så sker. Är det ju. Så är det ju. Och det är väl lite liksom den styrningen som nu är, tror jag, på Årsta, det är ju lite mer ångvält att liksom, även vi tror på det här. Sen rätt eller fel, ja, det får man väl, det får väl framtiden utvisa, men jag tror att det är, ja men nu vi kör nu liksom. Och så får man igenom det på olika sätt liksom. Och det har säkert en otroligt liksom mycket på gott och på ont aura över sig liksom.
Men för jag tycker att det har varit, jag trodde att det skulle vara mer knorr. Mm. Att folk skulle vara liksom mer förtvivlade, förvirrade. För det är ju en identitetsförskjutning i någon mening som sker med den här klubben liksom. Men det har de, eller är det bara just jag som har fel som tror att det fortfarande finns en massa hammarbyare som är på ett visst sätt? Men de flesta kanske är 22-åriga, 25-åriga män och kvinnor som flyttar in från och jobbar med media och som kanske blir hammarbyare fast de kommer från Hudiksvall kanske.
Så eller? Många mediepersoner finns inte.
Nej, det är sant. Nej, det var dumt. Nej, men, en del jobbar med reklam också.
Ja, det är ju så. Alltså, jag har fått lön av Hammarby i, vad det nu blev, 14 år liksom. Men jag kan fortfarande kanske inte sätta mig in i hur det är att verkligen, eller det vore väldigt, väldigt orättvist liksom, och oartigt av mig att sätta mig in i hur någon som är liksom through and through supporter av Hammarby. Jag vet inte. Jag vet inte hur sådana människor resonerar.
Men hur nära har du kommit Hammarby och fått känslor för klubben nu då? Alltså,
det är väl klart att det är ju en...
Om du inte var någonting från början. Och det är ändå ganska ovanligt att växa upp i Stockholm och inte känna för någon klubb liksom.
Ja, nej, så är det ju. Alltså, ja. Det är väl klart att men det är mer liksom, det är mer att du blir glad för personer liksom. Alltså då kan det gälla liksom Vompan som lagar mat på Årsta, eller liksom Hasse Eskilsson som nu när Viljot hoppar in liksom, att man mässar honom, eller jag kan mässa Hjelmberg och säga grattis liksom och så där. Och
även han är liksom, fin Hjelmberg.
Han är jättefin. Ja. Och sen även liksom supportervänner som man unnar, eller vänner, men liksom supportrar man har sprungit på, att man unnar dem det verkligen. Som liksom när Hammarby gick upp i allsvenskan där, att det är något liksom, man springer på folk på Söder och folk gråter, och då är man ju så otroligt glad för dem. Och det är väl fortfarande det som är, det är vi som är Hammarby, eller det är de som är Hammarby. Sen för min egen del så är det är ju samma sak. Jag kan ju tycka att det är fel att sparka Stefan. Då tycker jag ju, alltså, för att jag har en relation till Stefan liksom och sådär.
Varför fick han sparken då? Eller varför? Men vet du något som vi andra, alltså, var det bara resultatbaserat? Trodde de inte på det? Fick han några chanser? Fick han för få chanser?
Jag vet inte. Jag kan tänka mig att utan att, så jag vet inte, det ska jag verkligen säga, men jag kan tänka mig att det är väl lite att personer i styrande positioner ville se en tuffare miljö, hårdare liksom, hårdare kravställning, när det nu, får man väl ändå säga, i alla fall ett år utan, ja, att det har gått åt fel håll lite grann. Men att man ville ha in en annan typ av ledare, tror jag framförallt. Och som sagt, rätt eller fel, jag vet inte. Sen är ju tajmingen är ju vad den är liksom. Och det är väl klart att man hamnar ju lite snett, kan ju tycka, att man gör det direkt efter den första titeln på 20 år liksom.
Det är lite Bayern över det.
Det är lite Bayern över det, exakt. Och det är liksom, framförallt så är det ju också, om man tar Milos sits, Alltså som inte så många pratar om. Men vad är det han kommer in till? Alltså det är ju jätteuppförs... Alltså, vad är en godkänd... när han, liksom 10 november, eller när det nu slutar allsvenskan, vad är godkänt för honom? Det är ju, mm. det är ju lite orättvist mot honom också. Liksom. Han kommer få opinionen emot sig. Vad som än händer, förutom typ topp 3 och att du kanske... säg att du går till sista playoffet i conference. Allt annat är ju inte godkänt.
Axén brukar ju ofta prata om timing. Mm. Att det är ju få egentligen som skulle tagit Bayern i den här timingen. Ja. Men det är väl Milos om någon som
jag tror
passar för det. Ja. Han kommer ju så jävla mycket ut.
Jag tror inte han reflekterar över vad han möjligen kan riskera. Nej. Utan han tänker bara på vad han kan vinna. Och så ska man ju...
ja, och jag känner inte honom överhuvudtaget. Men jag kan liksom... Ja. På Kvarnen och på Gröna Jägaren så är det är nog inte jättelång startsträcka till att det börjar muttras ordentligt. Liksom.
Sen om det går dåligt, då hoppar han ju bara tillbaka till sin polare Dejan som antagligen har tagit över, vad var det, Sampdoria eller Udinese som man har fått frågan om här.
Ja, de har tagit en och annan lunchöl på Gröna Jägaren, slut sent 90-tal. Ute på den blåsig skuggig delen av Götgatan. Herregud, de fyller den alltså. Med din kunskap och insidan, hur mår Hammarby just idag då? Liksom, du vet, juli 21.
Nej, men jag tror att man liksom har också kanske... Det är klart att det har skenat iväg en del i personalkostnader och sådär runt här. HTFF-satsningen, just nu skriker väl inte den supersuccé.
Vad ligger de där?
Ja, de ligger väl under strecket, om inte annat. Och jag vet inte riktigt vad det är man vill. Samtidigt så är ju liksom föreningstillståndet tror jag är väldigt, väldigt bra. Det börjar ju bli liksom att man har fullständigt monopol på hela södra sidan och hela det enorma upptagningsområdet. Och jag tror att man säkert kommer slå nya rekord med antalet barn och ungdomar i akademin eller i breddlag, plantskola där det är möjlighet att träna extra och att det också då i förlängningen kommer in pengar i föreningen, vilket fortfarande är ju majoritetsägaren i bolaget, och att du har en sån ekonomi som gör att så som det kanske var 2011 där, eller 2009, 2010, 2011, att hela föreningens existens stod på spel. Det kommer aldrig mer att hända. Sen så är det väl klart att du har inte råd att komma åtta i år igen. Eller på sikt så måste du ju börja korrelera med vad du lägger i pengar på spelartruppen på här. Liksom. Att faktiskt vara topp tre varje år och
vinna någon gång
sådär. Och det, men liksom, varför skulle man inte kunna göra det?
Vi tar lite allsvenska segment också, övriga lag. Hur nära följer du allsvenskan? Du har ju många färger i paletten. Hur mycket kollar du?
Nej, men jag älskar allsvenskan. Ja. Alltså, jag tycker det är det finaste vi har. Alltså, det är väl klart att vissa matcher lockar mer och vissa matcher lockar mindre. Men jag skulle vilja säga att jag i alla fall, alltså jag sätter mig och ser 3-4 matcher per omgång.
Men kan du tappa det också, som vi andra som jobbar med det, apropå sekt, man blir liksom helt jävla störd, behöver gå in och kolla Studio Kalmar FF för att...
Nej, där är jag väl.
Nej, inte. Okay.
Det är just nu bara du i det här rummet, tror jag.
Nej, jag kollar på det, är inte många som kollar på Studio Kalmar FF, det kan jag säga. Men det är en fin produktion, så de är värda fler tittare.
Ja,
jag gör gärna reklam för Studio Kalmar FF när jag har gjort det.
Ja, absolut.
Nej, men sen är det väl med jobbet också, med
ja, att, exakt.
Att det är en...
Plötsligt så dyker det upp, alltså det där, och fan, det kommer på. Så är det program man såg, för när man hörde liksom assisterande Kalmar pratade om löpvägar.
Ja, nej, men och det är en del i det, såklart, att du det är väl en sak som man har lärt sig nu det här 1,5 åren som man har jobbat på andra sidan, med andra sidan plan, liksom, att man har förstått hur jävla hårt ändå Gusten och Thomas har jobbat, och säkert ni jobbar också, att det är så många, tror jag, som tror att man bara kan sätta sig framför en mick eller ställa sig framför en kamera och köra. Men så är det ju inte. Det kan väl ni
ja, man måste
om,
kunna.
Liksom. Du måste jobba. Liksom.
Ja. Ja.
För att annars så försvinner saker. Och då synar ju tittare och lyssnare det rätt snabbt. Liksom.
Ja. Hur är det?
Ja. Nej, men jag tänkte på, vad är du mest imponerad av allsvenskan i år? Så här, 10-11 omgången in.
Jag tycker många lag är bra, Det talar väl tabellen om också. Och det, jag tror fortfarande det är en väldigt, väldigt stor hemlighet av varför intresset fortfarande är på den nivån. Att det är jämnt och det är tajt och det är duktiga tränare i många lag som får ut väldigt mycket av sitt material. Det är olika fotbollsstilar som kan ändå... Ja, man kan, de är väldigt flexibla tränare tycker jag med sina lag. Och nej, men den känns fräsch på något sätt. Jag vet inte om det finns något bättre ord.
Ja, men personifieras någonstans av Rydström tycker jag.
Mm.
Som tar Kalmar från kval två rad till topp åtta lag i alla fall.
Just tror du nu. De blir det?
Ja, det är ju svårt att säga. Men det är ju,
vi snackade alltså... med Carl Gustafsson va? Om det. Vi nämnde just det att men det är kul det som händer nu, men har ni talat någonting om Henrik Rydströms sista 10 i Sirius? Typ så ställer vi frågan.
Så är det ju det som är frågan, tycker jag. Men jag tycker att i Kalmar så är det många, också, precis som i Sirius, som tar kliv under Rydström.
Absolut.
Och det är det som är så jävla imponerande med honom. Sen att för mig, för Kalmar supporter så är det ju liksom allt annat än kval positivt.
Mm.
Men också sättet de spelar på, pratar ju om. Att det ska vara kul att gå till Guldfågeln Arena igen. För det har
inte varit kul.
De har inte vunnit.
Nej.
Men nu är det jävligt kul. Och liksom Rasmus Elm är där och på
Stefan
bänken.
Larsson.
Ja, precis. Och Rydström också. Så att det är, och att Henrik någonstans får fram så mycket av varje spelare.
Mm.
Alltså kolla på Oliver Berg liksom, som spelar falsk nia, som är typ viktigast i laget. Det är, och han spelade i ett Sundsvall som inte ens tog sig upp till Allsvenskan förra året.
Nej, det var kul att höra Carl Gustafsson. Jag frågade honom varför är det så jävla bra, vad det som har hänt, och då pratade han ju om hur de spelar.
Mm.
Inte att han själv har tagit en massa individuella kliv, utan att han kollektivet har gjort att han har blivit så bra som han är just nu. Det är kul, det är häftigt att höra det.
Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt på sikt för hela serien och svensk fotboll, att faktiskt spelare i lag som, jag tror Kalmar kommer komma kanske 10 igen då, men att det är positiva lag, att det är inte långa inkast och parkera bussen lag, utan att de faktiskt försöker spela en konstruktiv fotboll som gör att de spelarna blir bättre. Så tror jag att Allsvenskan skulle kunna ta nästa steg. För det i sin tur utmanar ju klubbar med mer resurser och med faktiskt kanske då bättre spelare som också behöver bli bättre. Liksom.
Mm.
En skiktad liga där under halvan spelar en destruktiv fotboll, det tar ju inte svensk fotboll framåt. Liksom. Så att det, där är det väl en väldigt viktig funktion.
Mm. Vilka hade du som, om du hade några slutsegrare i din tabell innan, hade du någon sån?
I Allsvenskan?
Ja.
Ja, vi stod väl där i studioddset. Jag hade ju Häcken topp 3, va? Det gick ju sådär.
Nej, inte. Men på gen nu.
Men, ja, det är
hade de sjua innan.
Nyckelmatch, va, i helgen.
Ja,
så åker de till Platinum Cars och vinner.
Det är bra att du är den enda i hela världen som har sagt det före några av de andra namnen. Ja. Som den också har haft innan.
Ja.
Ja, det är bra. Alla heder.
Det är ett utstickande namn, får man säga.
Ja.
Har ni åkt förbi Platinum Cars?
Alltså själva Platinum Cars...
Shoppen.
Ja,
vad ska kalla det för.
Nej, det har faktiskt inte...
Fabrik är väl bättre ord kanske?
Nej, det tror inte det är fabrik. Nej, det är mer att det är
och en dyr
Platinum
bil.
Cars som står där. Det är väl längs E4, tror jag.
Det kanske det är.
Ja, det är ju på vägen.
Det är det.
Det är där Haksabanovic köpte Haksabilen och det där, tror jag. Men det är spännande. Vi får ju kanske 10 minuter med Högmo nästa vecka där. Jag ska mejla på måndag.
Malmö, det känns lite rörigt i Malmö, måste jag säga. Med liksom mittbacksituationen. Vem ska skjuta dem till ett Champions League?
Är det inte Colak nu då? Han har kommit igång lite.
Jo, det kanske det är. Det är absolut. Men liksom ta in finnen här, 36. Han har ju överraskat förr, Daniel Andersson. Men det känns som att de är på väg. Liksom, de måste ömsa skinn, är lite känslan med Malmö. Men de är inte riktigt säkra på när och hur och var. Lite.
Mm.
Sen kanske de är tillräckligt tunga för att vinna ändå. Så är det väl liksom.
Vad är det Djurgården gör? För det är väl de som hittills är utmanarna då. Vad är det de gör som är så jävla...
Nej, men jag tror att... Jag tycker att Kim och Tolle är väldigt, väldigt duktiga på lite alltså, samma som är Rydström. Alltså att få ut väldigt mycket av väldigt många spelare och är tydliga i sina roller. De verkar ha ett ledarskap som kanske inte passar alla, men de det passar tror jag att de växer av det. Mm. Och en trupp som till skillnad från kanske Bayern, Göteborg är otroligt lämpad för så som tränarna vill spela fotboll. Det är ju ruggig synk mellan Bosse och tränarduon. Rasmus Schüller är ju en, det är inte klockrent liksom. För att det frigör ju att Mange kan spela på ett annat sätt och få igång Findell på ett annat sätt när du har en spelare som hela tiden ligger och balanserar. Och att läsa av det i vintras, det är starkt alltså. Se potential i Hjalmar Ekdal. Att liksom spela bredvid Une, ja, då växer han. Kunna behålla Vittry som passar ju otroligt bra i så som de vill spela fotboll. Det tror jag, just den kombinationen av sportcheferi och tränarskap och ledarskap skapar ju det här. För att jag menar spelare för spelare så finns det väl andra lag som har bättre trupper, tycker jag i alla fall.
Mm. Med din blick då, du har varit i Bayern så pass länge. Du måste ju ändå ha pratat om både AIK och Djurgården en hel del, hur man står sig och sådär. Hur tycker du att Stockholmslagen står sig idag? Om du ska ranka dem liksom.
Det är väl klart att man undrar lite vad man egentligen fick ut på Karlberg av Alexander Isak-pengarna som, vad är det nu, 4 år sedan liksom. Det känns som att det blev mycket rök utan grill av de pengarna liksom. Att de borde kunna skaffa till sig ett försprång där liksom. Och sen så pratar man ju om att Hammarby har en solid, bra ekonomi. Men det är väl bara hälften av egna kapitalet av vad Djurgården har. Och sen känns det lite grann som att, om jag bara ska ta det utifrån även akademisidan, att Djurgården tror jag har hittat en modell där det är inte extremt viktigt för dem att dammsuga upp jättemycket spelare som spelar Djurgården från att de är 6 år gamla och att få in pengar på det sättet. Utan de har hittat intäktskällor via Bosses försäljningar och även att ta spelare som typ Findell som kommer från BP, men att han hamnar ju i Une Larsson, Hjalmar, exakt.
Karlström
är en kanon, exakt. Ja. Att man tar dem, låter dem utbildas någon annanstans, visst, det blir ju utbildningsbidrag till främst då BP i de här exemplen, men det är ju pengar som är försumbara för Djurgården, men att låta dem ta sista steget till Djurgården, höja priset där och så sälja dem när de har bidragit i A-laget. Den modellen har ju i alla fall visat sig senaste 10-årsperioden har funkat minst lika bra. Som att det kanske är vad ska man säga, opersonlig. Att, så här, hade jag hejat stenhårt på Djurgården, att se en spelare som har gått från att de var 6 år gamla hela vägen, det är klart att det kanske skapar något. Samtidigt så är det ju rätt kul att vinna SM-guld och ha 120 miljoner på banken också. Liksom. Så att den modellen tror jag Djurgården inte... Jag tror inte de kommer förändra den jättemycket. Och jag tror kanske att det är... Jag vet inte. De sticker ut i alla fall. I och med att AIK och Hammarby har ju väldigt, väldigt mycket barn och ungdomar i sina färger, och det är klart att det genererar intäkter, men det genererar ju också kostnader, och jag vet inte vem som går mest plus i slutändan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mm. Vilka lag åker ur, tror du? Hade du någon, kommer du ihåg vad du...
Nej, men det är väl klart att Östersund känns ju bökigt. Jag har svårt att se dem liksom kraftsamla i en bottenstrid i höst.
Det lyckades liksom. De lite förra året när de gjorde tränarbytet.
Jo, men det var ju också innan, de gjorde ju det direkt... Amir kom in liksom.
Sen dog de igen.
Ja, så dog de ju igen. Och jag har lite svårt att se att deras fotboll passar om det skulle liksom verkligen stå och väga. Det är klart att med Besara och Hamad in så tänker man väl att Örebro ska ta fler poäng.
De måste lyfta någon jävla gång. Alltså.
Snackas om mittback nu också.
Gör det?
Ja, så att det är någon som öppnar plånboken. Ja, i Örebro. Exakt. Aldrig hänt tidigare.
Nej, de har fått tag i någon alltså. Ja.
Men jag tror tyvärr så tror jag att Sirius inte kommer... Det kommer bli tufft för Sirius, tror jag. Den känns
skör. Varberg är sämre än Sirius.
Känns skör. Ja, Varberg eller? Är väl sämre kanske. Men Jocke Persson... Jag håller hellre Jocke Persson i handen än Bäckström i en bottenstrid på ett regnigt Påskbergsvallen. och det är så som Varberg också spelar fotboll. Men det är klart att löser han igen så är det väl liksom... Då är det ju statyläge på Jocke Persson. Alltså.
Det är alltid statyläge på Jocke Persson.
Men nej, jag vet inte. Vad ni har landat i här? Det känns som ni byter lite vecka. Eller?
Nej, för fan. Nej. Jag håller fast. Okay. Jag hade Norrköping som segrare. Djurgården 2, tror jag. Eller Malmö. Så Häcken 7.
Ja.
Lite sånt där. Så jag hade några rätt.
Jag hade Östersund, vet jag. Sen kommer jag fan inte ihåg vilka jag hade.
Nej, jag kommer inte heller ihåg. Jag tror jag hade Östersund Varberg. Jag minns inte riktigt. Men ändra får man inte göra. Måste ju hålla fast.
Ja, men jag tror jag kan haft Kalmar ur.
Mm. Oh, okay.
För att de såg så jävla dåliga ut på försäsongen.
Oh. Alltså, det var lätt att tro det då.
Ja.
Får man ju säga.
Men kort där med Norling. Hur högt rankar du honom? Vad tror du att han kan göra med Norrköping?
Nu är ju ingen spelare, så du var inne på den frågan.
Nej, men jag tycker Norling är... Han är häftig alltså. Också en sån som är, tror jag, viktig... Att bryta sig ur en likformighet som väldigt många andra tycker jag faller in i. Med att kunna spela på så diametralt olika sätt som 5-3-2 med shape till ett liksom, ja, vad det nu är, 3-2-5-spel som man anammar här i Norrköping. Och jag tror att det var ett karriärsmässigt väldigt bra beslut av honom att ta just Norrköping med de ändå relativt bra resurser som finns, spännande spelartrupp och ett tryck som såklart är högt men inte där han kommer ifrån liksom.
Han är ju en konstnär också, han är ju en fritänkare, han rör sig utanför ramarna både vid sidan och på plan liksom.
Ja,
nej, och så gillar man ju folk som inte bara är som alla andra jävla människor är jämnt överallt hela
verkligen.
Tiden. Sen att han inte vill vara med i podd för att han inte vill vara med i podd, det kan ju vi vara sura på, men jag älskar ju Karl liksom.
Det kan ju också vara att han kanske skulle kunna trassla in sig i lite konstiga resonemang.
Ja, det borde han ju släppa.
Men med hans kontrollbehov så känns det inte som att han kan göra det.
Nej, men han säger nej på ett väldigt trevligt sätt personligt. Så jag tar det steg för steg.
Han tog sig ändå tid att svara via mail en gång, kommer du ihåg det?
Ja, man har ringt upp och lämnat meddelanden, långa meddelanden.
Men nej, alltså, fan, Norrköping smyger lite ändå va?
Ja.
Tycker jag. Ja. Alltså, det är också lite vägvalsmatch för dem. Alltså, om man slår Häcken nu, då hakar man ju på riktigt liksom.
Fick för länge med Fransson, otroligt viktigt.
Känns som Fransson säger nej till många klubbar. Alltså att det blir aldrig något för Fransson.
Han hävdade ju nu, det var han ju ändå tvungen att så här, gå ut och poängtera. Jag hade många anbud.
Ja, exakt. Men, har man anbud då liksom? Men,
nej, han har fått precis fått barn, så väl det som
okay.
Så att kanske ett halvår och sen är man redo att flytta eller någonting.
Det är väldigt viktigt för Norrköping också.
Ja, viktigt är att Kastegren stannar. Ingen Austria vin
alltså. Ingen jävla Österrike.
Nej, man blir ändå glad om han får, om man får flytta.
Italien såg ut Österrike igen.
Ja, det,
bara lite.
Men vad vet ni vad som hände i styrelserummet här? Eller hur är det nu liksom?
Nu är det nog ganska bra.
Nu är det någon form av
nu är det nog ganska bra med nya, tror jag. Men innan med Hunt. Med Hunt. Den var ju, han var ju ångvält.
Ja, det får man säga.
Men det har ju också gjort
otroligt mycket bra.
Ja, som sagt. Jag bodde ju där under de åren när det började, liksom, när han klev in. Hur han fick ordning på det där jävla skeppet över kort tid. Uppenbarligen så har det kostat, kanske inte alltid med... Ja,
men varför var folk så arga på honom?
Det var ju ledarstil, tror jag.
Ja, jag tror också det.
Men man måste se framgångarna, eller liksom...
Till slut så glömmer folk vem det är som har gjort att för ett antal år sedan framgångarna kom, och man ser bara han är rätt burdus. Man glömmer liksom, tror jag. Man lägger inte ihop längre. Att fan, det var han som gjorde att men nu har han gjort det, men kolla hur han beter sig nu, måste vara bort honom. Det är ett flöde framåt hela tiden.
Det var ju så många som slutade liksom också. Och om det inte är en sund arbetsplats så...
Nej.
Till slut så... Ja. Blir det för mycket support här, tror jag också.
Vi ska hinna med någon lyssnarfråga också. Vem av bröderna Gusten och Isak var den största fotbollstalangen? Det måste ju varit du.
Ja.
En mycket intressant gäst. Vad ångrar han med sin aktiva karriär? Är det något som han kunde gjort annorlunda för att ta det där riktiga steget och bli en ännu mer etablerad spelare på allsens nivå? Har du någon sån punkt? Eller var det mer grejer?
Men då tror jag att där... Alltså att jag skulle ha flyttat från Stockholm.
När i tid?
När man såg vart återbarkade 27, kanske redan sommaren 27, kanske framförallt inför 28, att liksom inte... Alltså jag hade ju... Liksom, det var fortfarande norrettan med Gröndal, men jag hade ju... liksom möjlighet att spela i både Superettan och Allsvenskan.
I andra lag? Vilka lag då? Kan du...
J-Södra.
Ja, bra.
Vilket av Södertälje-lagen som då låg högst? Det är något av assyriska eller syrianska.
Okay. Syrianska måste det ha varit.
Det kan nog ha varit syrianska.
Annars var det assyriska.
Ja, men det var, jag tror att det var, ja, exakt, annars var det assyriska.
Södertälje FF.
ÖIS! Hörde de av sig? ÖIS-gården? Sa du nej till ÖIS?
Ja. Det var ändå Göteborg liksom. Två norska klubbar.
Var det farsan som dealade det också?
Ja, och det var väl också ett beslut som man så här i efterhand, utan att liksom såga min pappa, men att det hade kanske behövts någon som var lite mer, som var lite bättre på att vara just agent och rådgivare liksom. Men samtidigt så, jag vet inte om det hade hjälpt så, men jag själv hade nog behövt ta det beslutet att så här, fuck it, jag lämnar Stockholm här, liksom, hamnar hos en tränare som tror på mig, får spela fotboll och lämna bubblan liksom, som jag ändå bodde i här. Liksom.
Hur långt gick ÖIS-snacket? Kommer du?
Nej, det kommer jag inte ihåg. Det var väldigt mycket var liksom...
Förfrågningar?
Ja, och att det rätt snabbt liksom... Jag var inte sugen på det då, att liksom lämna. Det var ju också en kombination av att jag tyckte ju att, vad fan... Det måste ju till slut vara... För jag tyckte inte att de som spelade var särskilt mycket bättre än mig. Alltså det var inte som 2006. Alltså von Schlebrygge och Peter Martinsson såg mig. Men jag fattar att Lindroth spelade dem före mig. Liksom, för att det är ju två superduper mittbackar. Men de som spelade sen tyckte jag att jag var minst lika bra som. Så, att det är så här, man kände väl att man går och väntar på att ta chansen när man får den. Liksom. Och trivdes väldigt bra i stan. Det är många som gör det i Stockholm. Liksom. Så att... Men det kan jag ångra i efterhand, för det tror jag hade behövts och det hade varit bra. Liksom.
Spelade du med Erkan någon gång?
Ja.
Finns det inte någon story? Jag tror att jag har kanske hört en Toto om Brutto eller Netto.
Ja.
Kan du inte dra den?
Men vi sitter på Årsta och så har Erkan varit uppe och om han hade förhandlat eller om han hade fått lön, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men då frågar han mig vad skillnaden mellan Netto och Bruttolön är. Och jag liksom förklarar det. Och han ser ut som en fågelholk. Liksom. Och hade inte fattat det. Och då var han hade ändå fått lön innan. Och så här, liksom. Så att, Ja, nej.
Ja, ni garvar, jag vet inte fan om jag hade kopplat den grejen ens innan jag fyllde 35 alltså, heller. Det är, du vet, apropå det där för andra förtjänster.
Livet. Ja,
fast måste ju ändå... Livet, exakt. Ja. Det är mycket man inte kan och lära sig.
Ja, det är väl klart att känslan var ju att Erkan kanske inte liksom gjorde hål i sina lönespäss och satte in i en perm liksom.
Nej.
Bara spontan känsla att han inte gjorde det.
Lönespäss januari, mars 2012. Så att jag kan gå tillbaka och leta reda på dem.
Ja, men fan nej. Han var ju alltså, så bra han var där ett tag, Erkan. Alltså. Ruggigt bra var han faktiskt. På plan.
Var det Älvsborg med den här klassiska fantynen? Inte hur någonstans
i bilderna. Jag tror fan att det är på Söderstadion. Älvsborg hemma är det?
Älvsborg, ja. Nej, är det också under din tid då?
Ja, det är nog 2000...
Det är ingen som passar honom, tycker jag.
Exakt. 2000...
Har du sett den?
Ja, jag har sett den. Den är ju helt...
Det är ett par jävla glasögon. Det är som du pratade om. De bär man inte upp själv.
Nej.
Det är som Pogbas danssteg. Liksom.
Ja, man har sett ut som en revygubbe i dem. Mm. Men han ser ut som den han ska i dem. Mm. Ja, hur kändes det här då?
Kul.
Ja?
Kul att få komma.
Ja,
hur var det att minnas tillbaka på karriären?
Men sånt är väl alltid bitterljuft liksom. Det är ju fortfarande också att man kan rätt snabbt hamna i den där känslan av att det är nästan det jag minns mest, att liksom åka hemifrån, käka frukost på Årsta, läsa DN, liksom träffa de personerna som man träffar absolut mest, och så det är klart att man trivs bättre med några, men liksom det som säkert många säger, och sen liksom uppbyta om, spela gris innan och sen träna och typ, lite varmt idag kanske, men alltså de, när också Årsta var gräs, och vanligt gräs, och den började bli fantastiskt bra, och så liksom att träna, innehållet spelar inte, liksom, det minns man ju inte, eller det spelar inte så stor roll, men att liksom göra en och en halv timme på plan, liksom sitta i solen och gagga upp, duscha ner, käka lunch och sen spela kort liksom. Och sen hemma klockan två liksom. De liksom känslorna kommer ju tillbaka på ett sätt som gör att just det kan jag sakna liksom. Och sen såklart alltså, stå i spelagången på Söderstadion är ju superkick liksom. Men just mer vardagen kan jag sakna ur den aspekten. Liksom. Mm.
Det känns inte som om sängen stod i kö för att ta del tre av det.
Kultur var det. Nej. Nej.
Stort tack för din tid, Isak.
Tack,
tack för att du kom och delade. Var det Donner mellan varven, så ses vi säkert framöver också. Ta hand om det.
Ja, men detsamma.
Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om kvart med ännu ett avsnitt.
Vi. Ciao.